över 30 matcher och ni vet alla vad det innebär. Fredrik Erlandsson is back med sina skarpa analyser. Dessutom tar vi ett snack med rivjärnet från Råtorp, Gustav Rydahl, som förra veckan stod för SHLs snyggaste mål. Du lyssnar på NVT Istid med Solvi Voice och Fredrik Erlandsson. Välkommen tillbaka, Fredrik.
Tack, tack.
Det är ju ditt första poddavsnitt för året.
Ja, det har du rätt i.
Har det varit en bra start på 2022?
Nej, det kan jag inte påstå.
Nej.
Jag firade nyår i Uppsala, vilket var skitkul. Så sett så var det jättebra start på året.
Ja.
Fram till söndag kväll, 2 januari där någon gång. Då började må illa och det blev bara värre och värre och värre. Febern blev bara högre och högre och det visade sig att jag har ju då åkt på den här coviden. När man får den så här som sent, man känner sig lite som han, eller en brittisk soldat eller en jänkare som blev skjuten där 11 november 1918, den sista som dog i första världskriget, så här, bara en timme innan freden kom. Ungefär så känns det att få corona nu.
För du har inte haft det innan?
Nej.
Nej.
Den där var min corona-oskuld.
Fy fasken alltså.
Mm.
Men det är ju, man vill ju inte ha den, eller man vill ju aldrig ha den, men man vill ju inte ha den nu.
Nej. Men på ett sätt kan man känna att det är nu man ska ha den, när man har tagit minst 2 sprutor.
Hur var det då?
Som en vanlig influensa.
Ja, men det är ju inte jättekul ändå, men...
Nej, nej. Alltså, jag kom ju inte ur sängen 2 första dagarna.
Mm.
Så att det var kämpigt.
Det här är då inte ett specialavsnitt om Fredriks corona, men...
Nej, utan om SHLs corona.
Nej, inte det heller. Alltså, ja, men skittråkigt. Men gött att du är tillbaka på benen.
Mm.
Mm. Det är ju väldigt sjuka tider överallt nu. Ja. Det känns ju som att varenda människa man träffar antingen är sjuk eller har träffat någon nyligen som skulle kunna vara sjuk. Och man har blivit väldigt försiktig igen.
Mm. Hur har din start på året varit förresten, på tal om sjuk?
Sjuk har den varit.
Ja.
Mm. Min familj fick inte corona, utan vi inledde julen med magsjuka.
Mm.
Strax innan det hade vi höstblåsor.
Så att höstblåsor?
Ja, då får man blåsor över hela kroppen,
mm,
som vätskar. Så höstblåsor, magsjuka, influensa och öroninflammation. Ja. Men inte covid.
Nej.
Nej, peppar,
det,
peppar.
Det var ju skönt att ni slapp en sjukdom åtminstone.
Att vi duckade den.
Ja.
Nej, men det har varit en sjuk start på året.
Ja.
Men nu hoppas jag att vi är tillbaka i friskare tider. Allihop. För det, jag orkar inte mer.
Nej, jag håller
inte
tummarna på dig.
Men ja, fan nej. Nu får det vara bra. Vi har ju med dig, Fredrik, var 10:e match ungefär. Nu har Färjestad hunnit... en liten bit över 30-strecket. Men vi ska ändå blicka tillbaka på de här 10 senaste matcherna, mm, tänkte jag. Formtabellen, om man tittar tillbaka på de här 10 senaste matcherna, där är Färjestad i topp med 23 poäng. Och andra starka lag som har haft en bra form senaste tiden är Brynäs, Luleå och Linköping. Men Örebro har haft tungt och Djurgården. Ja, vi återkommer till Djurgården, men de är ju iskalla. Vad är förklaringen, Odu Wiseman?
Jag har ingen aning. Det jag tycker är intressant är att de lagen som har gått starkt nu är de som ligger i mittenskicket egentligen.
Mm.
Medan om man kollar topp Frölunda som gick som mycket jättebra innan jul där. Sen hände någonting med dem. Alltså, de har haft sitt powerplay som varit helt absurt. Matt Ryan Lash som varit helt dominant. Funkar inte alls längre. Vilket gör att de har tappat. Medan lagen bakom har hittat någon form av växel. Sen vet jag inte om man ska... Hur stora växlar man ska dra på att det går bra nu. För det såg inte jättebra ut mot Växjö under över 60 minuter för Färjestad. De här matcherna man har vunnit på slutet har ju stundtals varit väldigt bra. Men som vi också kom in på så har det varit lite upp och ner. Men förklaringen till det, jag vet inte. Man har hittat sätt att vinna Färjestads del och man har hittat någon form av struktur i försvarsspelet, men det kanske inte alltid finns där.
Nej, det är ju inte 100-procentigt liksom.
Nej.
På något sätt, men jag skulle väl säga, för som jag ser det ur min analytiska förmåga. Dominik Furch har snott en del matcher och spikat igen i lägen i matcherna där han behöver göra det. Det gjorde han inte innan.
Nej.
Nu är det inte bara han som har vaktat kassen i Färjestad, men jag upplever att det har hänt någonting med honom.
Ja, det är ju en sån grej som vi har pratat om när jag har varit här senaste.
Mm.
Från egentligen första gången till nu, att de har Färjestad inte haft målvakter som har kunnat sno matcher åt dem. Det har man nu i Furch. Jag tycker man såg en jäkla skillnad i hela agerandet. Man jämför med Furch versus utan Furch. Man litar lite mer på att kommer de igenom, då har vi ändå en bra målvakt som står där. Mot Växjö med Hildeby, inte för att ta någonting från honom, men han är inte seriens hetaste målvakt.
Nej, och det är ju alltså, man tyckte nästan inte synd om honom, men att Sverige på SHL debutera mot Växjö som har kunnat träna ihop sig i nästan 10 dagars tid liksom.
Och så får han det första målet.
Ja, den var inte så lätt.
Nej, folk har haft mentala kollapser för mindre.
Ja, han spelade ändå upp sig sen.
Verkligen.
Det känns ändå som att så här, Färjestad har blivit lite tryggare. Spelarna vi pratar med är inne på samma sak. De har en trygghet nu som de inte hade innan. Och självförtroende och trygghet, det hänger ihop.
Mm.
Det har ju, huvudarna är lite, vad ska man säga, hakorna är högre upp. De är inte nere i...
Det är också pratat om tidigare, som vad som är hönan och ägget i att spelet inte funkar och att man inte har något självförtroende. Nu har man det ena och då funkar det andra, eller så funkar det ena som gör att man får det andra.
Mm.
Det där jäkla ägget kommer fram igen.
Hönan och ägget.
Mm.
Hönan och ägget i de andra lagen här nu är ju lite svåra kanske. Och jag ska inte säga att vi har lättare att analysera Färjestad, för det är ju också bara tyckande. Men kring de andra lagen tycker jag det är väldigt intressant att se att Djurgården är liksom... Efter att de sparkade Barry, det har ju inte hänt där skitmycket, eller?
Nej, man sparkar sin lagkapten också.
Ja.
Eller vad som nu hände där.
Nej, eller ja, vad som hände med honom. Men han är inte kvar längre.
Nej. Man tar in Dick Axelsson.
Mm.
Och läser man så att Patrik Thoresen.
Ja,
om jag minns rätt nu så var det Thoresen. Jag vill säga det. Det kan också vara så att det var Sven Tumbas balsamerade kropp man skulle ställa in på isen. Jag är inte helt säker, men jag tror att det var Thoresen. Men Djurgården, det känns som att det enda som kan rädda Djurgården från att åka ur i år är covid.
Ja, eller...
Det är att det blir liksom en 20 blir det väl. Det var 20 man blåste av säsongen helt.
Sant.
Att det blir en sån vård man bara så här, nej, vi stänger av allting här nu. Det är nog det enda som kan rädda Djurgården.
Eller, för några timmar sedan, innan vi spelade in det här alltså idag, tisdag. Alexander Salak ryktas vara klar för Djurgården. Väntas kunna spela redan på lördag.
Mm.
Skulle han kunna rädda Djurgården?
Ja, skulle han väl.
Mm.
Men det är nu har jag inte hans siffror i huvudet, men det är inte den Alexander Salak som var i Färjestad 2011.
Nej,
och framåt.
Verkligen inte.
Men det är en... Ja, som sagt, siffrorna har jag ingen koll på just nu, men det känns ju som att det är ett uppköp bakåt åtminstone.
Ja, de har ju... Jag läste lite på en tjeckisk hockeysida här. isport.cz. en fantastiskt underhållande hockeysajt. De skriver lite grann om varför han då... För han har ju tydligen begärt att få bryta kontraktet med Sparta Prag. Och klubben håller på att se till att det här ska bli löst. Antingen idag tisdag eller imorgon onsdag. Och det har inte gått jättebra för honom där. Alltså, han har haft en ganska kämpig säsong. Så att frågan är då om han kan bli det här lyftet som Djurgården behöver. Men de behöver ju ett lyft på alla fronter. Så att...
Ja, men samtidigt har man ju sett med Färjestad vad som hände när man fick ett målvaktsspel.
Ja.
Så att kommer han in och är någonstans i närheten av vad det är han har varit i SHL tidigare, så kan det absolut vara så att man är kvar i SHL nästa år. Men som det har sett ut under de första 35-ish omgångarna, så tycker inte jag att det finns någonting som talar för att Djurgården ska vinna 4 matcher i en bästa av 7-serie mot något lag i SHL.
Nej, och frågan är om de kan vinna 4 matcher i rad överhuvudtaget. Oj vad jag var elak nu.
Nej, men det behöver de inte göra. De kan ju vinna en, torska tre och sen vinna tre.
Jo, men alltså för att komma över det där hemska strecket som de befinner sig under så måste de ju rycka upp sig ordentligt.
Ja, men det är ju...
Det känns ju som att Timrå skulle ju slå ut Djurgården i ett negativt kval.
Ja, absolut. Som det är nu. Absolut, så framförallt tror jag att Timrå har mindre att förlora på det.
Mm.
Men Timrå gick upp i år. Jag antar att man har tänkt lika som, eller lite lika som Oskarshamn gjorde. De gick upp att vi har byggt en organisation som gör att vi kan åka upp och ner utan att behöva sparka liksom halva kansliet. Djurgården har ju inte byggt ett sånt, en sån organisation, har inte sån organisation, utan det är ju en katastrof om de åker ut. Så det kan nog tala för att Djurgården får det kämpigt i ett potentiellt playout.
Mm. Vi återkommer ju till lite längre ner här till krisande lag, så att säga. Men som sagt, Färjestad då. Förklaringen till medvinden, varför det har lyft, varför det ser så mycket bättre ut. Hönan och ägget, självförtroende, trygghet och Dominik Furs.
Man har väl ordnat upp det lite i spelet överlag. Alltså, man är tydligare med allting som görs. Det är inte den tvekan som har funnits tidigare, utan nu det är enklare, lite rakare stundtal. Mm. Sen finns det fortfarande frågetecken. Absolut. Det är ingen färdig produkt, Färjestad BK 2021-22. Frågan är om det kommer bli en färdig produkt som kommer kunna gå hela vägen. Lite tvekmacka just nu.
Ja, du ser lite tveksam ut, Fredrik.
Mm.
Ja. Du kanske utvecklar det här om 6 matcher. För då har det gått 40 matcher. Vi kan ju se. Vi ska gå vidare till nästa punkt som är inne lite på samma tema, kan man säga. Uppåtgående pratar vi på. Vilka 3 spelare i Färjestad tycker du är på uppåtgående formtrendkurva?
Mm.
Har du några så här...
Ja, alltså det är ju svårt att inte dra det där rivjärnet från Råtorp du pratade på i inledningen.
Jag älskar också att du använder det smeknamnet nu. Ja. Nu har det satt sig.
Men när jag gjorde hockeybilagan förra säsongen så hade vi ju honom på framsidan. Och då skrev jag det stora caset på honom. Och då pratade jag om Råtorp. Och fick jag ett mejl från en gubbe att han är ju inte från Råtorp.
Va?
Utan det kommer ju något område direkt efter Råtorp som sitter ihop med Råtorp fortfarande. Som heter...
Vad heter det? Jag vet vad du menar.
Mm.
Men är han inte från Råtorp?
Utan den gubben påstår att han kommer ju därifrån.
Så du menar att klacken när de sjunger om kungen från Råtorp att det är fel?
Ja, det är nog helt annan.
Vem är kungen från Råtorp då?
Jag vet inte.
Oh my god, det här är ju...
Det här är ju okej också vara så att den här herrn som mejlade in har fått det från bakfoten. Men jag vill bara flagga för att rivjärn från Råtorp kan vara från det andra området på Råtorp.
Rivjärnet strax norr om Råtorp då. Ja, men rivjärnet från Råtorp. Rivjärnet då, punkt. Tycker du det har hänt något där?
Ja, men det kan vi inte säga något annat än att han har hittat tillbaka till den Gustav Rydahl som lockade NHL-klubbar för ett antal år sedan.
Mm.
Dominik Furs har varit inne på. Jag vet inte om det är upp att gå eller om man bara etablerat nu att han är sådär bra.
Mm.
Jesse Virtanen är på väg mot att bli den backen han ska vara. Inte riktigt där, kanske. Och det kan ju också bero på att Färjestad har ett powerplay som inte funkar alls. Och han är ändå i sin poängproduktion ganska beroende av att få de här andra assisten, första assisten i powerplay. Det är väl de som jag tycker främst är på uppgående eller är framstående, kan man säga.
Ja, Jesse är ju en maskin, kan man ju säga. Han har ju, jag kollar hans snitttid nu i istid de senaste matcherna. Han hade mot Brynäs 2 matcher sedan 29:26 istid. Och förra matchen 29 prick. Och innan det tror jag det låg på typ 26-ish.
Mm. Det vet så jag inte. Ja. Han låg ju otroligt mycket istid.
Och det är ju det, alltså backsidan nu är ju tunn. När det ser ut som det gör. Med Joel borta också just nu.
Och Gustav Berglund lånat där borta.
Ja.
Jag och Pönneborn snackade om det när jag var nere på en träning här för ett tag sedan. Jag fick rycka in även i den skrivna sporten.
Ja.
Att man har varit lite restriktiva med att lasta alldeles för mycket istid på vissa spelare.
Mm.
Och att då Virtanen sticker ut så mycket istid, det är ju inte bara ett stycke besked från Färjestad. Utan
nej, det är
om
ju...
nu Pönneborn vill sprida ut det, så är det dumt att spela en spelare halva matchen.
Mm.
Sen är sig Virtanen Färjestad bästa back. Utan tvekan. Den andra stjärnbacken har inte alls, tycker jag, levt upp till den nivån han ska göra. Vet inte vad som är underliggande där, om det är något covid eller vad tusen det nu kan vara. Men Virtanen är väl ändå den som har tagit en form av ledartröja av de två.
Ja, jag tycker ju att Wikstrand har varit bättre här nu de senaste 3-4 matcherna.
Du menar sen han parades ihop med Virtanen?
Ja, jo, men det är klart. Men han, jag tycker ändå han har gått att känna igen lite mer.
Mm.
Det är någonting där.
Mm.
Han har ju fått lite utdelning också på slutet när han spelar med Jesse.
Men ingen skugga på Jens Westin, men att han ser ut som en toppback i SHL när han spelar med Jesse Virtanen, beror det på att han är en toppback i SHL i sled, eller beror det på att han spelar med Jesse Virtanen? Oftast brukar bra spelare ha en förmåga att lyfta dem runt omkring sig.
Mm.
Jag tror att det beror lite på att han spelar med Jesse, men också att man kanske hittar någonting i spelet. Om 10 matcher kanske vi snackar om Mikael Wikstrand som den på uppgående.
Ja. Har du något förslag här till Johan Pennerborn hur han ska matcha backarna nu när det är så tunt?
Nej.
Nej?
Hade jag haft det så hade jag...
Då hade du inte suttit här och poddat med mig.
Nej, precis.
Då hade du tagit över krisande Malmö här nu då.
Mm.
Vi återkommer till det. Jag tycker att Martin Johansson har sett... jag tycker det är lite kul att han har fått lite utdelning, om jag säger så här. För han har ju slitit rätt hårt.
Mm.
Det har grinat emot. Han har haft både stolpträff och ribbträff. Och han har... Alltså han har verkligen haft sån otur, tycker jag. För han har ändå skapat en hel del senaste 10 matcherna.
Mm.
Men nu senaste... Är det, på 3 matcher har han väl gjort 2 mål, tror jag.
Mm.
Så att det kanske lossnar lite där. Jag tycker han är på uppåtgående.
Mm, ja, men sen han har ju ett rykte om sig att vara en väldigt snabb spelare. De har kanske inte sett så mycket den här säsongen förrän kanske nu. Han har börjat ta för sig mer även där och vinna fler dueller. Sen är han ju så brutalt stark i kroppen, så det är ju bara kul att se när folk studsar på honom.
Ja, ja, men det, ja, jag tycker det är kul att se Martin Johansson just nu.
Mm.
Den största överraskningen då? Och då pratar vi kring Färjestad. På de här 10 matcherna. Eller om du vill, de 34 som har spelats när vi spelar in det här avsnittet.
Det är väl den ska man säga, dagliga eller matchliga överraskningen med hur försvarsspelet kommer att se ut. Det vet man inte riktigt när man slår på en Färjestad-match.
Nej.
Kommer det vara stabilt och kontrollerat, eller kommer det vara lite hej, kom och hjälp mig?
Mm.
Det tycker jag är alltid en överraskning.
Mm.
Att, ja, jag skulle säga det är den stora överraskningen. Att,
ja,
att man alltid blir lite, man vet inte vad man ska förvänta sig, så man blir lite, man börjar undra lite.
Jag förstår, du ser det som att öppna ett paket varje vecka, eller varje tisdag och torsdag kväll eller något.
Man har 52 små paket man inte vet vad innehåller. Det kan vara plus, det kan vara minus.
Ja, det här var väldigt symboliskt och billigt. Ja, fint. Jag tycker den stora överraskningen, om man tittar tillbaka här nu de senaste, säg, 2 månaderna, är Dominik Furchs resa. Vad svårt det var att säga det. Dominik Furchs resa. Att han har varit... Alltså det var ju en period här när alltså både Mackan och jag skrev krönikor om att vi var inte jätteimponerade, och vi var inte jätteimponerade av Färjestads målvaktsplan, att liksom matcha 2 stycken målvakter och låta dem stå i princip varannan eller köra 2-2 liksom, innan de bytte plats igen. Nu känns det som att det var jättelänge sedan. Det var det ju inte. Men han har ju verkligen, som vi sa tidigare, steppat upp.
Ja, han kom ju in med de förväntningarna. Och första matchen när han blev inslängd där mot Frölunda i Scandinavium, tycker jag att han någonstans var där. Sen har han ju inte varit där alls under majoriteten av matcherna fram tills nu, kanske senaste 10-15.
Mm.
Någonstans har börjat hitta helt rätt, bortsett Luleå matchen.
Ja, det är ju en stor parentes runt den matchen liksom. Ja. Det känns ju som att den aldrig ens har hänt egentligen.
Ja. Mm. Nej, men absolut. Så jag vet inte mycket överraskning där när det faktiskt fanns den förväntan på honom.
Nej, men jag trodde väl inte någonstans att det här skulle hända.
Efter starten menar du? Eller?
Nej, man såg ju inga tecken på det ett tag där. Det var ju liksom, ja, är det Haukeland nu som ska ta första spaden? Det var liksom vidöppet. Det var alltså ingenting som talar för någon av dem egentligen. Det var ju väldigt svajigt där hos båda två. Men ja, jag tycker det är intressant. Det ska bli spännande att se om det här håller i sig nu då.
Ja, och vi kan väl summera det som att han har första spaden nu.
Ja.
Det är som liksom ingen tvekan.
Nej, verkligen inte. Ja, men nästa ämne då vi ska prata om är ju Patrik Lund och Dennis Hildeby. Det är ju nya ansikten för dig sen sist du var här och gästade oss väl?
Ja, det är det. Eller nya ansikten i årets upplaga, sen har man ju sett Patrik Lund.
Ja, men jag tänker att han har ju ändå kommit in i truppen sen du var här sist.
Mm.
Vilka roller ser du dem ha? Hildeby kanske inte är lika klurigt att prata om.
Hildeby är väl lätt att bara bocka av honom som backup.
Mm.
Det är ju... Ja, som vi sa, Furch har liksom första spaden. Mm. Det är ingen snack om den saken. Patrik Lund. Bredd. Djup. Sen är ju han också... är det 2 eller 3 säsonger sedan? Han gjorde ändå 40 poäng i Djurgården. Så det finns en offensiv där också som man inte riktigt har sett i Färjestad. Jag och Mackan pratade om det att... han gör ett bra jobb utan puck, men det beror också på att han typ inte har någon puck.
Nej, jag har inte sett så mycket av honom hittills. Jag hade inte förväntat mig någonting överhuvudtaget egentligen, men han vill ju verkligen vara här. Mm. Det känns som att han kommer nog bidra med mycket.
Ja, men sen, alltså, han är en bra center, bra skridskåkare, duktig tvåvägs, döda utvisningar. Kommer nog bli nyttig också med den ändå rutinen han har av 10-tal år på toppnivå i SHL och ett guld och vad han nu sitter på.
Det är ju en etablerad spelare liksom.
Absolut. Mm. Och det är bra breddvärvning.
Mm.
Som jag säger, han vill vara i Karlstad och familjen här. Det är ju klockre värvning i så fall.
Ja, det ska inte underskattas i dessa tider när liksom det här med klubbhjärta och liknande känns som att, jag ska inte säga att det är på väg bort, det är det ju inte, men det är ju väldigt mycket lån hit och dit och det är, du vet vad jag tänker på.
En viss målvakt.
Ja, men jag tänker på en viss målvakt och jag tänker på det lånet som Leksand och Mora hade där.
Ja, den är ju minst lika konstig.
Alltså det är ju jättehemskt.
Ja.
Just det lånet reagerade jag mycket mer på, men det händer ju hela tiden nu i hockeyn.
Mm. Men det är väl ett tecken på att det finns en ganska stark hierarki och oavsett om man vill eller inte så hockeyallsvenskan är en farmaliga till SHL. Så
ja.
Det är någonting man får fejsa. Det har varit ännu värre tidigare. Men du som är från Karlskoga och håller på Bofors början 2000-talet.
Ja gud, det var ju hela tiden när de bästa försvann till Färjestad och vissa andra klubbar, men framförallt var det till Färjestad.
Ja, de yngre som inte riktigt platsade och åkte till Bofors och fick några matcher där och sen kom man in i Färjestad och var redo igen.
Mm.
Så att, ja. Och när vi ändå pratar på klubbhjärta och Poltegoni, jag glömde säga Per Åslund.
Ja, herregud. Där kan vi prata klubbhjärta.
Och framförallt en uppgående form.
Ja, faktiskt. Alltså... Det var som att lagom till att han skulle slå rekordet så bara, nej nu jäklar.
Mm.
Han var ju huvudperson liksom. Ja, matchen, när han tangerade rekordet där, då var han ju huvudperson. Och sen så matchen efter så var han ju också, han gjorde väl mål då med Val?
Ja, det var väl han och din formgubbe Martin.
Du ser. Är häftigt, han är unik.
Ja, det är han ju definitivt i och med att ingen annan har gjort så många matcher i Färjestad.
Nej, men han känns otroligt.
Grundserien.
En av de rutinerade rävarna som bara kliver fram. Mm. Han är också på uppåtgående, det får man ju säga. Backsituationen då? Vad ska Färjestad göra med det läget som råder? Jag menar nu, de har alltså Jens Westin borta på obestämd tid kan man ju säga då. Hjärnskakningen, tyvärr. Moralånet då som förlänger nu säsongen ut. Berglund, Gustav. Hjärnskakning, eller de säger inte hjärnskakning längre. Han är i hjärntrappan, men ja, efter en smäll.
Det brukar Joel, ju innebära
dag för dag
en hjärnskakning.
Mm.
Det man behöver är väl dels en writer, ska jag säga. Att man behöver någon form, alltså en högerskytt någonstans i uppställningen. Sen behöver man någon som är skicklig defensivt, för att man har en offensiv spets i många backar, i Albert Johansson, Joel Nyström, Jesse Virtanen, Mikael Lindqvist. Enda egentligen mer renodlade defensiva backar man har liksom Ginning och Göransson. Och jag hade förhoppning att Ginning skulle ta ett steg eller vara den han var i slutspelet förra året, men det har inte riktigt varit så här långt. Så att någon form av defensiv pjäs, som absolut gärna får ha en offensiv uppsida, men främst att det ska vara duktigt defensivt, typ en Folin, Melart, den typen av mer liksom jobbig jäkel bakåt.
Ja, men en jobbig typ.
Ja. Ja, och ett sånt är jättelätt att få tag på, för det är inte så att alla lag behöver en sån.
Alla vill ha en jobbig typ där bak liksom. Det skrivs ju nu om ytterligare en Moraback. Axel Bergqvist.
Är väl till nästa
säsong. Mm.
Det är ju inte den här defensiva vi pratar på, utan det är ju en skicklig offensiv.
Han var otroligt duktig. Jag följde honom när han var i Bofors. Där var han väldigt bra.
Mm.
Men det är, ja, men som sagt, det är inte riktigt den typen som de kanske behöver just exakt i detta nu.
Nej.
Men till nästa säsong, absolut. Men,
nej, men han är väl en ganska tydlig ersättare för Albert Johansson i så fall.
Ja, det måste det väl hyfsat ändå vara.
Billig, offensiv uppsida. Men det man behöver nu är ju en Jens Westin. En Niklas Lundgren.
Ja, och jag menar, marknaden är ju inte... Alltså som sagt, alla är på backjakt, känns som.
Ja, och sen finns det väl också ett ekonomiskt läge också.
Gud.
Att den där påsen som kunde vara ganska stor om man hade fått fortsätta med fulla hus, eller åtminstone halvfulla istället för 2000 och vad nu nästa bud är. Så att det kan nog påverka, men absolut att det hade inte gjort någonting om man hade fått in en rutinerad defensiv pjäs liksom.
Ja, vi får väl se. Det känns som att det händer saker hela tiden, så att till nästa gång du är här så kanske vi sitter och analyserar en jobbig jäkel.
De har tagit in en Martin Sevc eller någonting.
Ja, eller hur? Ja, men det blåser ju då i SHL. Det kan man ju konstatera också. Men nästa punkt vi ska prata om. Malmö meddelade igår att man sparkar Joakim Fagervall som tränare. Och Malmö ligger just nu 12 med 38 poäng. De har 2 matcher mer spelare än Timrå. De är 13 lag med 31 poäng. Och Timrå ligger då under strecket. Djurgården, nattsvart läge. Men är även Malmö på väg mot avgrunden? Jag tror att de är det.
Ja. Så kan det nog mycket väl vara. Jag var inte så himla impad av Malmö i början av säsongen. Det var egentligen bara Carl Söderberg som drog det där. Och det såg ju ut att vara ganska lätt att matcha bort den kedjan med att ha någon form av liksom fysik mot den. För det är där hans dominans är. Han är inte en snabb spelare längre. Liksom.
Nej.
Men sen har det kommit in otroligt bra värvningar i laget. Så att de ligger är lite förvånande att de inte har hittat någon vändning i det. Så att Malmö, frågan är om de räddas av att lagen under är så pass dåliga som de ändå är.
Ja, men lite så var det när det krisade som mest runt Färjestad. Då pratade ju du om det, att så här, Färjestad kommer inte hamna i negativt kval för att de andra lagen som ligger efter är för dåliga.
Mm.
Lite så är det väl kanske nu då för Malmö, om det vill säga väl för dem. Men å andra sidan, Timrå ligger 7 poäng bakom nu och har 2 matcher mindre spelade. Det kan ju faktiskt vara så illa att Malmö om en och en halv vecka ligger under strecket.
Ja, absolut. Malmö kan absolut behöva kvala mot Djurgården. Men jag tror att över 7 matcher mot Djurgården så är han det bästa laget.
Ja, för Djurgården tror jag inte mycket talar för alltså.
Nej, som vi var inne på tidigare, det är ju... Jag ser inte hur någonting förutom en stoppad serie ska rädda Djurgården just nu.
Ja, men det kanske är... Tror du att det blir Malmö och Djurgården i kvalet?
Nej.
Du tror Timrå?
Mm.
Nej, jag bettar ju på
samtidigt,
Malmö då.
Du har sett, du såg den här siffrorna som Simon drog fram, va? Efter 30 omgångar i år versus förra året på Brynäs.
Mm.
Samma poäng.
Mm.
Sen så åker de till och runt och vinner 4-0 var och annan match ändå. Men Brynäs, jag vet. Det känns konstigt med Brynäs.
Man blir ju inte klok på Brynäs. Man Nej. Vet ju inte vad man ska förvänta sig. Ja, där snackar vi verkligen 52 stycken paket som man bara öppnar. Jaha,
det blir 4-0 åt vårt håll. Deras håll.
Ja, nej, men alltså det är katastrof. De är ju otroligt, otroligt ojämna.
Ja, så alltså... Det finns mycket som kan hända där nere.
Lord, det är spännande alltså. Men jag tror ändå så här... Ja, man får in en ny röst i Malmö då.
Men vem får man in?
Det vet jag inte än. Jag tror inte det är... Det pratas ju, men Mittell är väl den senaste jag har hört. Är han en miracle man?
Jag vet inte.
Nej. Alltså så här, det blir väl kanske en tillfällig, men... Har man hamnat i ett sånt läge, det ska väl till något väldigt extra för att man ska lyfta sig och hamna liksom, i topppositioner igen eller klättra upp mot toppen.
Ja, det är ju kört.
Det är väl bara att klara livhanken, eller?
Det tåget har ju gått.
Ja.
Även fast det är väl en 60 poäng kvar att spela om, men...
Ja, fast jag
har ju svårt att säga att de ska gå rent nu sista matcherna.
Ja, nej, jag tror att Mittell, alltså Madhawk skrev ju om detta på sin Twitter om det var faktiskt redan igår kväll. Att det var det namnet han hör kopplas ihop med Malmö. Så vi får väl se då, han kanske presenteras innan det här ens är inspelat. Färdig inspelat. Och som sagt, vad kan rädda Djurgården? Ingenting då? Jo, corona sa du. Att corona pausar hela ligan, det är det enda som kan rädda Djurgården. Annars är det kört.
Ja.
Ja, det är väl det. Säg att Salak nu presenteras då och det blir någon typ av... Han får nytändning och kärlek till sporten.
Vi får väl lägga in den lilla brasklappen där.
Ja.
Som det ser ut just nu så är det nog bara corona som kan rädda dem. Sen kommer han in och är 92-91% i.
Ja, skär lite matcher.
Ja, om man spelar lite Dominic Furchit så kan det ju absolut vara så att vi slutar nästa år med Timrå och Malmö eller något annat av bottengängen där.
Jag ska studera dem noga här nu då. Djurgården kommer ju hit till Karlstad på i övermorgon, torsdag, för att möta Färjestad. Så att jag håller lite span. Jag kan titta om jag ser lite krisvibbar. Mackan och jag tippade förra veckan vilken placering Färjestad kommer att ha när vi går in i februari månad. Jag ska inte svära på vad han tippade. Jag tror i mitt minne att han tippade att Färjestad ligger sexa.
Pratar vi totalt nu eller pratar vi någon snitt på?
Nej, men totalt i tabellen.
För Färjestad har ju rätt mycket fler matcher spelade än...
Det har de. Det är en haltande tabell. Men vilken placering kommer vi att hitta dem på? Jag gissar 4. De ligger 5 nu. Han tror 6.
Utan att ha stenkoll på spelschemat skulle jag visa på att man kommer nog landa in ungefär där man ligger nu, 5-6. Just för att lagen ovanför har så mycket färre matcher spelade. Så att kan de behålla den positionen de har nu samtidigt som de kommer ikapp matchmässigt, så är det ett bra besked från dem. Så att förhoppningsvis så kanske Färjestad kan gå in i februari, mars, april där med ändå toppkänning men på en 5-6 plats.
Okej. Okay. Då får du 5-6 då. Du får vela däremellan.
Men då säger vi, sa Mackan 5.
Jag tror han sa 6.
Säger jag 5.
Och sa han 5 så får du säga 6. Glas, klart.
Det arbiträra MVT istid-tippet.
Ja. Vi ska inte tippa några andra grejer idag. Jag är ledsen att göra er besvikna, kära läsare eller lyssnare. Men där har vi då veckans tips. Varje vecka då så får ju hockeysupporters rösta fram veckans mål hos SHL. Och de får även rösta på veckans räddning. Och förra veckan var det väldigt stark FBK-dominans bland alternativen. Furs var ju nominerad i, jag tror det var 3 av 5 eller 3 av 6 räddningar man kunde rösta på. Han tog hem titeln veckans räddning då. Han fick finfina 56% av rösterna. Och jag tror att den som blev tvåa var, om det var Lassi Natti som hade typ 17.
Var det någon form av sammanlagt värde av hans tre? Eller var det att en räddning fick 56,
nej,
nästa
det var en
fick
räddning.
17,
ja.
Nästa fick 15?
Nej, men han hade någon som hade så här 8% och så här. Men den här med 56 var ju den här superstretchen han gjorde mot Rögle. Den var ju helt sjuk.
Ja, det var faktiskt en bra räddning också. Inte en miss så många av de där räddningarna.
Nej, det var ju verkligen en räddning. Ja, det var otroligt.
Ja, men till exempel på Växjö här, Färjestads tre frilägen, eller två av de där tre i alla fall, Martin Johansson och Joakim Nygård. Visst, målet är räddar dem, men det är ju mer av missar. Mm. Det är dåliga avslut.
Ja.
Oftast skulle jag säga att när man ser en sån så här sjuk räddning, om det så är SHL eller NHL, så allt som är det ju en miss.
Det är väldigt roligt ändå att du säger så.
Pessimist.
Pessimisten har talat. Nej, men han tog hem detta. Gustav Rydahl var ju nominerad till veckans mål. För det här klapp-klapp-avgörandet han gjorde mot Rögle ihop med Albert Johansson. Och han, alltså om Furs var dominant i sin kategori, så var Rydahl rivjärnet, alltså var the king of kings, så att säga. Han fick 74% av rösterna.
Det är ändå välförtjänt. Sen så skulle jag inte säga att det är Gustav Rydahls mål. Även fast han står som målskytt på det.
Ja.
Men det är helt välförtjänt att det är veckans mål.
Ja.
Det är nog säsongen som vi ska vara helt ärliga.
Det var ett gubbskrockmål.
Det var det.
Som man säger, men herregud.
Ja, men det var det. För men alltså, ja.
Det var vackert.
Det var vackert, känns mer som.
Ja, och vi pratade med honom om det här då efter måndagsträningen. Då visste han faktiskt inte att han hade vunnit det. Så att det var kanske till och med så att jag berättade detta för rivjärnet från norr om. Men vi tog ett snack med honom. Och ni ska få höra det klippet här. Han, alltså med tanke på de omständigheterna det ändå är nu med så hög smittspridning, så står vi väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Så det är lite svajigt ljud. Så
jag ber du har inte världens längsta armar.
Nej, jag är så otroliga. Jag är otroliga 1,61,5 över havet. Så att ni kan ju tänka, mina armar är ju inte jättelånga.
Jan Guillou har längre armar än du har.
Ja, men Rydahl har min telefon då som jag spelar in på. Och jag står jättelångt bort. Så att det är lite svajigt ljud. Hav överseende, och det tvättas även golv samtidigt. Så att, ja. Men anyway, vi vänder till Löfbergs Arena i detta nu.
Veckans mål.
Ja, det blir det.
Ja, ja. Grattis.
Tack. Ja, för Albert får... Han gjorde ett snyggt förarbetare, så jag får dela det med honom.
Det är hans egentligen då, eller är det ditt?
Nej, vi delar på det. Det är mitt.
Det är ju ändå ditt mål, ja. Liksom.
Nej, men han gjorde det snyggt då.
Är det det snyggaste målet du har gjort någon gång?
Nej, det tror jag inte. Luleå borta för några år sedan.
Det var bättre.
Ja, det var rätt snyggt.
Men det är på topplistan.
Ja, men det är det.
Ja, jag förstår.
Det är
det. Du är ju i väldigt, väldigt bra poängform. Senaste 10 matcherna, 10 poäng.
Ja.
Vad är hemligheten?
Ja, du. Jag har försökt att gnugga på bara. Och så jag känner mig pigg och stark. Så jag spelar med bra spelare också. Så det blir lättare då. Så jag tycker jag är en bra form liksom. Så det är väl bara att trumma på den biten som jag har gjort.
Är det så att hårt arbete lönar sig även när det gäller poäng? Liksom,
jo, men det tycker jag.
Så?
Ja, alltså du får ju... Vinner du de här närkamperna, och då får du självförtroende att du är stark där ute. Och så är du rapp i benen och åker förbi, men då får du självförtroende av det också. Och så, ja, till slut vågar du skjuta ner.
Ni har ju gått bra.
Mm.
Det har ju hänt någonting liksom.
Ja.
Kan du förklara vad det är som gör att ni spelar så mycket bättre nu?
Nej. Jag vet inte. Nej. Alltså, vi har blivit mer konsekventa i vårt spel. Alltså, vi är mer noggranna. Sen har alltså just det defensiva spelet, när vi ser att vi kan få ut den som vi vill, då lyfter vi oss av det. Då kanske vi är lite mer på varandra ute. Men sen är det faktiskt det hårda jobbet som blir mycket bättre. Det var väl lite sisådär mot Växjö kanske, men ja. Nej, det är väl de enkla bitarna också.
Ni har ju spelat väldigt tätt på slutet.
Ja.
Mer än något annat lag, känns det som. Passar det dig, tycker du, att spela tätt mellan, alltså varannan dag?
Jo, men det är det. Man, jag spelar hockey för att spela matcher. Det är ju roligt. Sen visst, man drar på sig lite mer syra än vanligt när det blir täta matcher. Men vi har kört en hel sommarfys av att kunna spela på syra. Så. Mm. Det ska gå ändå, liksom. Ja. Så jag tycker det är skönt med många matcher och på rad också.
Ja, då har du ju en bra vecka som väntar också. Men det blir mer av den varan här med 3 nya matcher då.
Ja, ta ju för det.
Ja, men där hörde vi ju Gustav då.
Mm.
Jag måste ju ta reda på nu varifrån han kommer egentligen.
Ja.
Har liksom alla levt i en lugn? Råtorp snor åt sig äran liksom.
Så det är väl han som har lejblat det som Råtorp.
Älvängen heter det inte det?
Älvåker.
Älvåker.
Där satt den.
Vad är Älvängen?
Jag vet inte.
Älvåker. Rivjärnet från Älvåker. Nej.
Det är bättre. Vi fortsätter med Råtorp, tycker jag.
Är Älvåker en del av Råtorp?
Eller är Råtorp en del av Älvåker?
Vad är hönan på ägget? Är det underbart, Fredrik. Tack för att du var med oss den här veckan.
Tack själv.
Vi ska tacka er som har lyssnat att ni har stött ut med ännu ett avsnitt av NVT Istid. Ljud den här veckan är ju då, ja, det är ju Gustav Rydahl, Solveig Voice och Emma Lindell. Och jinglarna, de har Carl Edlom gjort. Ansvarig utgivare är Mikael Rotsten. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!